har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkomna till Filip Fredriks podcast den här veckan som vi har väl sett fram emot med skräckblandad förtjusning. Vi är väl också lite mentalsjuka av oro och liksom ängslan inför att vår film Den sista resan går upp då på fredag och i helgen över hela landet. Jag har försökt avstyra så mycket jag har kunnat prata om den för att jag inte vill att ni ska tröttna på den innan den går upp så att säga. Eller om ni har sett den på någon förhandsvisning och inte vill höra mer om det där. Men så får ni väl kanske också ha lite respekt för, kära ni, för att vi lever i det här och har gjort det så länge. Och just den här veckan så är man liksom...
Men man är väl skör, man är väl skör. Jag kan fatta att folk tänker... Va fan, det är väl bara en jävla film. Och så är det, men kanske...
Om två veckor är den borta. Ja,
men jo, men sen är det väl möjligtvis så också att om man inte kände så här så kanske det skulle ha blivit en annan film som kanske inte var lika
det
bra.
Det har att göra också, med att den handlar om din pappa och det handlar om liksom personliga grejer också. Men gör att man, liksom, man sover ingenting, man... Ska jag berätta någonting som jag har funderat på om jag ska berätta för dig eller inte som är så jävla... Ja, det är sant och därför tål det väl att berättas, men det är också någonstans är märkligt och genant någonstans. Men det var egentligen förra veckan, eller om det är till och med två veckor sedan nu, när vi skickade ut filmen på förhandsvisningar till folk ute i land, 14 städer tror jag det var. Och som du och jag enades om, ja men nu är det första gången folk tittar på filmen som inte jobbar med filmen och som kanske inte har anledning att vara artig och trevlig mot den. Så att när den då går ut så kommer sanningen i någon mån att kunna komma tillbaka till
den. Det är inte helt, det är liksom lite, men jag kommer ihåg när jag gjorde det jävla bungee jumpet i, vad fan vi var i Nya Zeeland.
Nya Zeeland, ja.
Men när man står där och bara nej, och sen ja, till slut har man inget annat val än att skicka ut sig själv i liksom ovissheten, och det är fan, det är
som,
inte kul.
Ja, men rent konkret, det som hände just då den kvällen var att jag mådde så dåligt av, jag visste okej, klockan 6 ikväll för två veckor sedan vad det nu var. Då visas filmen på massa ställen för människor som inte har sett den. Ja, då stänger jag av telefonen för jag vill inte nås av något sms eller DM från någon som bara säger det där var väl inte så märkvärdigt, vad har ni gjort? Så jag får liksom en beröringsskräck för det där som gör att jag liksom blir... Ja, men dum i huvudet, så jag stänger av telefonen och har den liksom av hela natten, hela morgonen, och sen framåt 12-tiden dagen efter så vet jag ju att jag måste kunna nås, jag måste ju kunna sköta mitt liv, så jag måste ju slå på telefonen, och då har jag liksom satt med bilen och
åkt. Du skulle ha en sån här akuttelefon som bara handlar och så vet så här, när jag mår piss så
en röd, ja men som du vet när typ Washington ringde Moskva på 80-talet, en röd liksom hotline som människor kan, ja jag vet inte, men det som sker då att jag sätter mig bilen och åker iväg och så tänker jag måste åka till en plats nu som är liksom beständig, som kommer att finnas kvar även när filmen är död och glömd.
En plats som tycker om dig på något sätt.
Ja, men vilka platser tycker ens om när man är sådär skör? Så jag sätter mig på en jävla åker när jag till slut måste slå på telefonen. Okej, här på den här åkern kan jag liksom ta emot skit på något sätt. Och jag är till och med så...
Var någonstans är den här åkern om folk vill åka dit
och
titta
på? Norr om Arlanda, närheten av Uppsala. Knivsta eller vad fan det heter där ute, där hamnar
du. Skicka ut en pinn.
Ja, men dess, jag sitter liksom och tittar på beständiga ting. Okej, de här träden åker, de här hästarna kommer att finnas kvar när den här skiten är över. Jag är liksom nästan mentalsjuk, känner jag.
Men det är konstigt det gamla jävla uttrycket om att dra av plåstret. Att det ändå är, det är ju sant, jag minns att när vi hade premiär på något program, jag tror att det var Jorden runt på 6 steg. Återigen, jag känner mig som en idiot, men då var vi också tillsammans, vilket är det bästa. Då kom jag, vi liksom har telefonen avstängd i 24 timmar kanske. Det var dels en recension men även tv. Sen beslutade vi samtidigt, okej, nu då. Så gick vi ner på toa, vi satt på Soho House i LA, låser in oss båda två, sitter ner och pissar och liksom öppnar telefonen.
Ja, och man kisar och sen, på telefonen, man håller telefonen en bit bort, för man vill liksom inte säga, det gick inte så bra eller någon. Ja, men det är alltså, ja. Men jag åker runt i, på väg till den, det som blir åkerplatsen, så måste jag lyssna på musik också. Men jag har ju också telefonen avstängd, så jag måste då gå på offline-musiken jag har. Och där har jag en gammal playlist som ligger i telefonen med liksom 1000 låtar.
Okay. Ulf Lundell.
Den får gå. Och jag har i mitt huvud, förlåt den här utvikningen, men den kanske säger någonting om mig, jag vet inte. Men jag tänker så här, att den har visats på 14 ställen. Vad är då smärtgränsen för att den här har landat väl, tänker jag för mig själv. Jag gör liksom en matematisk överslagsräkning. Jag minns när Tårtgeneralen gjorde exakt samma sak för 5-6 år sedan. Ja, då minns jag att jag fick 14 mail/DM/mess från folk. Och det var liksom från folk som...
Lade du det numret på minnet alltså?
14! Jag minns att jag räknade på det. Okej, 14. Och då tänker jag, det här är ju en spelfilm. Det var ju en spelfilm. Det här är en dokumentär. Så om jag står på telefonen nu och har över 6 meddelanden på olika sätt som är positiva, då är det väl okej, för det är en mindre film än Tårtgeneral och så vidare. Och när jag då tänker på allt detta, och så går den här playlisten igång, och en av låtarna som då otroligt nog kommer är Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.
Varför är det? Den återvänder du ofta till.
Ja, men det är en slump att den kommer. Och poängen med den låten är att det är en fånge som släpps i fängelset som är på väg hem till hålan han kommer ifrån med en buss. Och så har han då skrivit ett brev till sin fästmö att om du fortfarande vill ha mig, vi har ju inte hört på ett tag, då vill jag att du knyter ett gult band runt trädet.
Det
som
var verkligen på en tid när man sa fästmö också. Det var verkligen på fästmöns tid.
Det var därför jag valde det ordet.
Ja.
Och det som är då poängen i låtens klo då är att i sista versen så kommer han fram och då har han
satt nästan grina nu.
Ja, men då har hon satt 100 yellow ribbons från Bilberg. Jag blir också fan vad sjukt att jag blir liksom att
det stockar. Ja, men varför? Man är så jävla hudlös.
Men då tänker jag för mig själv. Tänk om det är ett omen. Tänk om motsvarigheten till 100 yellow ribbons är att jag får fler än 6 meddelanden från folk som har sett
film.
Den tanken vågar jag inte ens fullfölja. Sen slår jag på telefonen på åkern. Det låter sjukt. Och det är så jävla här. Tack till alla som då hörde av sig. För det är ju då, ja men det är kanske 100, det är inte 6 med, det är liksom 100 medlemmar på olika sätt. För folk som har sett filmen. Och jag brister i gråt. Och jag bölar liksom i 10 minuter för att jag är så jävla hudlös. Detta är skamligt. Det är liksom genant.
Ja, men
det är sant. Alltså jag sitter på den här åkern. Det är liksom regn och liksom slask, snöblandat regn. Och jag sitter och bara liksom... Folk är så jävla fina som hör av sig.
Det här måste väl handla om att det är en personlig film. För jag känner mig också helt galen. Men jag var hemma.
Nej, men det är väl också att man är också, det är ett slags sammanbrott. Jag sitter ju med hulkar i bilen. För att folk är så fina.
Nej, men jag vet. Jag har gjort det flera gånger under. Vad är det som är fel? Men då tänkte jag på. Alltså så här. Någonstans är det här hulkandet här. Kan vara vi har gjort en film. Den heter Den sista resan, kan vi väl säga. Det är inte alla som vet om det. Men den handlar då om min pappa som är skrupplig och ska åka. Vi försöker få liv i honom igen och åker till Frankrike och sådär. Men tårarna är ändå någonstans att man har investerat så mycket i den här filmen mentalt. Och det jag känner också, det vore trist för pappas skull och för mammas skull om, liksom, om den blir utskrattad. Och
betraktas
liksom,
som något genant. Det, vad har ni liksom lagt er tid på? Men jag säger, återigen,
det förtjänar inte en snäll man som är 81 år. Liksom, och att vi har dragit in
honom.
Det är
också så här, jag vill verkligen säga det till er som lyssnar och varit med oss i många år. Och så där, att liksom, på ett sätt bryr man sig om recensioner förstås, för att det är sånt man sätter på planschen. Man kan ju liksom inte ha massa poddlyssnare på planschen. Det blir lite otrovärdigt. Men när man får höra av folk som har liksom, som känner igen det vi har gjort och tycker om det vi har gjort i olika liksom forum, podd, tv och sådär, som tycker att det här är en förlängning av det. Det är så jävla uppskattat, vill jag säga till er.
Du fick ju också mejlet av Tom Arland, va? Eller hur?
Va? Nej, Tom Arland.
Men du vet ju vem han är. Den store legendaren i Sverige.
Det är väl till och med en dokumentär om honom som går på SVT Play.
Visst är det så. Jag menar så här. Ja. Hands down.
Alltså, det men finns han få... har väl inte mejlat om det här? Inte nu?
Ja, han har mejlat mig. Jag ska återkomma till det. Hold your horses.
Dig?
Ja, han har gjort det. Lugn nu, du behöver inte bli arg innan.
Men vad skriver, är det om filmen?
Ja, men du behöver inte bli arg innan på mig och Tom.
Men arg, jag förstår inte vad du pratar.
Nej, men det är ungefär som, har han mejlat men... dig? Ja, du har väl, jag har ändå hälsat på Tom Arland genom åren.
Ja, det har jag också.
Har du
men
det?
Det är också någon,
har du det?
Det före,
har du hälsat på Tom Arland?
Ja, det känns som det. Framförallt så minns jag förra veckan när vi satt och poddade, det kom förbi en man som sen visade sig, såklart vi borde känt igen honom, jobbar på SVT Kultur, som då berömde dig för din film, och jag sitter liksom 2 decimeter bredvid och har jobbat som ett jävla as med den här filmen.
Jo,
precis, men, som
ja,
du har.
Ja,
hur mycket jag än älskar den här filmen, det får inte bara bli din film nu. Om du, om...
Jag tror ändå inte det. Jag förstår din känsla, för att det så här, men hade det varit, om mitt åldrande hade det kunnat varit så.
Vad
jag,
skrev Tom Arland?
Ja, vänta. Jag ska hålla lite suga på det här lite grann. Men, jag vill också bara säga att det är någonting med, jag var hemma hos mina föräldrar i förra veckan. Och pappa sitter, som han alltid gör då numera, det är lite det den här filmen handlar om. Han har liksom fastnat i en fåtölj i vardagsrummet i Köping. Den är belgisk. Han fick den då när han jobbade som tolk under en helg åt Odd Kvittle, som var en lokal möbelförsäljare i Köping.
Det är ett perfekt namn när det handlar om liksom personer ur din pappa och din familjs persongalleri. Olle Kalmar, Odd Kvittle.
Någon jävla gång
ska Odd Kvittle. Liksom, är det någon som heter Stefan Johansson av alla människor som har kommit i närheten av er? Alla heter Odd Kvittle och Olle Kalmar.
Ja, men alla heter fan inte Odd Kvittle. Där är det
något. Nej, men jag får ibland frågan, du vet, och det är liksom jobbigt när folk säger, varför skulle du inte vilja en film om din familj, och så svarar jag alltid lite skämt att min familj är för ointressant, och det hoppas jag inte att min familj tar illa vid sig av, men det är ju också sant att mina föräldrar och min familj har ju kompisar som heter Stefan Johansson. Det har inte din familj. Den har mer kulör där vi, på så sätt, och därför är ju din familj
Luc och Marie-José Apersgraven.
Ja, skojar man inte heller bort. Okay.
Franco Pastorelli, som han hette min. Ja. Nej, men i alla fall, men då var jag hemma hos mina föräldrar och var det pappa, och så sitter han då i den här, som sagt, de var på möbelmässa. Den här Odd Kvittle gjorde en jävla bra deal. Pappa var med och liksom tolka ihjäl sig liksom under den helg, och så fick pappa välja en begagnad liksom fåtöljgrupp från då hans lager någonstans. Men den håller ju än idag. Mycket tror jag för att pappa är så himla lätt. Så att den här liksom fåtöljen, fjädringen, det är 40 år sedan. Fjädringen är ju perfekt. Ja, du har ju suttit i den.
Ja,
det är skön,
jätteskön,
ändå. Ja. Men där sitter han alltid. Det var ganska kul också när jag och mamma. Och så sitter han där, så har lilla böneboken framför sig. Han har ett litet lexikon. Han har sin telefon som han liksom tittar på då och då. Och det är något sorgligt att de flesta mässen kommer från, du vet, så Tele2. Du har nu, du vet, att det är något, just för att han inte själv skriver några. Det är väl där.
Kåra, det kan komma.
Han är inte så aktiv där. Och så sitter han och liksom, ja, ber till Gud. Han är liksom en älskvärd fundamentalist. För de finns ju också.
Han ber väl ofta till Gud att din flickvän Agnes inte ska lämna dig för en yngre man. Det tycker jag är det roligaste jag
har. Ja, men det var
väldigt sällan, kanske aldrig, finns det humor förknippat med vad människor ber till Gud om. För det är ju alltid liksom, jag menar, världsfred, eller så är det väldigt, väldigt själviska saker. Men det här liksom, ja, det finns en otrolig, nästan sälta i det. Att han, det är ungefär som att han ger dig en
glirig. Jag skulle också kunna bli lite upprörd över det. Han älskar ju Agnes väldigt mycket, så han skulle också kunna be till Gud att jag inte ska vara otrogen mot Agnes.
Ja,
det är så här,
ja.
Det grunden handlar det om, Filip, det här förtjänar du.
She's out of your league.
Ja, precis. Så liksom, jag måste verkligen investera tid i det här, för annars kommer det gå åt helvete för Filip. Men det var när han fortfarande cyklade ner till katolska kyrkan, dit han då hade nyckel. Men jag undrar vad han ber om idag. Och jag undrar vad, när vi... Vi har ju en sekvens i filmen också när han biktade sig då. Det ska vi inte prata mer om så, men prästen när vi var yngre kom ju alltid hem till oss då. Den har han liksom någon slags ambulerande liksom biktbås.
Ja, men är det, på samma, man hör ju talas om ambulerande massöser som kommer med så här ihopfällbart Jeffrey Epstein bord,
ja,
så att säga, man smäller upp.
Det här var.
Ja,
det var exakt.
Men vad då, tog han betalt för att åka runt och liksom?
Nej, det gjorde han inte, det förstår du. Det är ju en avlatsbrevstider.
Nej, liksom. Men man skulle ju kunna dricksa en präst kanske som men då kommer
hem. I USA kanske man dricksar honom 20% på någon slags flat fee då. Jag vet inte vad det kan vara. Men då kom han alltid, och sen hade han med sig sin lilla liksom resegarderob, och först så kunde vi käka ofta soppa pappa, för man skulle inte då när han kom, det är förknippat med att man inte ska liksom svulla, va? När, nej. Så, att, ja, så åt vi någon slags soppa och så satt han och pratade. Det var skittråkigt såklart. Pato Foisna som han hette. Men i alla fall så stod, liksom gick han in i mamma och pappas sovrum och så bytte han om. Du vet, så plötsligt kom han ut som en annan då. Då kom han ut som en präst.
Det var... Clark Kent-style. Han borde haft en telefonkiosk som jag hade bytt om i. Det hade varit otroligt.
Någon slags liksom Halloween-grej, du vet. Så han kom ut där. Och så började han då och sa, ja, vi börjar med dig, Tina. Sen tar vi Filip och sen tar vi Linda. För vi fick vi alla liksom gå in i ett separat rum och sitta med honom. Ah, nej, han satt ju i den belgiska skinnfåtöljen. Och så satt jag i soffan. Ja, så satt jag i soffan. Ah.
Ja, men okej, okay. Tro mig att jag inte vill fastna i det här. För det här är ju också liksom, inte nog att det är barndom, det har också med liksom kristendom att göra. Men, var dörren stängd då? Hörde dina föräldrar vad du biktade dig om?
Ja, ah, nej, men den var stängd.
Och du var i det läget 14-15, eller?
Ja, 16 var jag väl också. Jag var nog fan mig.
Men vad hade du att bekänna på den tiden?
Ja, men fan, det ska vi, har inte du med att göra? Eller hur?
Nej, men det har väl det preskriberat nu. Någonting kan
det kan jag väl få behålla för mig själv.
Ja, men du håller väl inte någonting för
det? Nej, det var väl ingenting. Det handlar väl ofta om att jag var dum mot min syrra. Eller, ja, men så kanske man tar egoistiska. Jag är missundsam. Det är ju något som har gått som en röd linje. Det är man ju fortfarande.
Redan då.
Men jag hade väl också,
var det smutsiga tankar också?
Nej, men det skulle man väl tagit upp, kanske. För det var ju den här prästen som back in the day.
Men kunde du, får jag bara fråga så här, kan det vara också så när man sitter i bikt då att ja, okej, jag har gjort lite dåliga grejer, jag tänkt lite dåliga saker, men jag har också gjort bra grejer, lyssna på det här, som kan väga upp. När det var runktävling i omklädningsrummet så var jag inte med, utan jag hämtade bara papper istället. Det är väl på pluskontot. Kunde man jobba
varför
så?
Varför ska man
också
chocka en gammal präst? Varför ska jag
chocka? Nej, men jag menar, det var ju ett exempel draget till sin spets, men jag menar så här, kunde man även prata om sånt man hade gjort.
Nej, men så här, hade man börjat och rota i det där, då hade man ju verkligen kunnat fördöma en, tror jag. Det är så här, katolska kyrkan är fortfarande stockkonservativ, tror jag. Och jag var ju så här, ja. Det var ju först i gymnasiet, kanske första ring som jag konverterade, liksom konverteringen gick igenom då. Men han sa alltid då, först Tina, mamma då, sen Linda, sen du, och så tar vi dig sist Lars, för du har aldrig någonting, i princip.
Han var öppen med det. Alltså.
Ja, okay. Ja, men det är också så här, jaha pappa, det finns ju någonting nästan självgott i det, men å andra sidan, ser man filmen så förstår man också att han tänker inte så jävla liksom onda tankar, det bara är så. Men den där soffan som vi då satt i, nu när jag var hemma då senast, så satt pappa i den där fåtöljen. Och så skulle jag och mamma gå ner till min syster med en bingolott som hon gör då varje söndag.
Jag är väldigt peppad bara... Du och Linda och Tina ska vara med i bingolotto 10 mars på söndagen där och sitta och dutta. Det ska väl ändå bli.
Ja, du hade också kunnat vara med. Känns,
det där är er familjs grej. Jag tänker ändå att det ska bli väldigt kul att sitta och titta på er där, för ni kommer ju trivas jättebra där.
Jag tycker ju det är ganska svårt att spela bingo.
Men vadå, B3, då förstår du.
Ja, men jag alltid, det där som där är jag liksom sämst på. Jag sitter och letar i evigheten. För, du vet, Linda är ju snabb som djävulen. Ja,
det är ju bara, ganska liksom, intuitivt för 99% av befolkningen att be, då går man ner och...
Ja, jag hade velat ta lite samtal. Jag hade velat säga,
ja, men det kanske där. Du kan få. Du borde säga till om det innan då.
Ja, men man ska inte in. Och det där är ju att ta, det är att rycka livet ifrån dem. Det är väl därför man är programledare för det där. Alltså, ja, du och jag hade kanske gjort bingo låter ganska bra. Helt så här. Leder hellre bingolotto än Melodifestivalen.
Tveklöst. Men det vore ju väldigt kul om det visar sig. För jag såg ju bingolotto på uppesittarkvällen dagen för julafton.
Men du gillade det lite, va?
Ja, men det var liksom lite, man bäddas in i det. Men det som var intressant för mig, jag har aldrig sett det tidigare, är ju att det finns så många referenser där till olika tvåans hit och dit som hela svenska folket vet. Men det är liksom, jag tänker att av allting som är kunskap i det här landet, så betraktar jag mig som kanske ändå översnittet i allmänbildning. Men man är liksom 80% av svenskarna förstår lingon kring bingolotto, för de har tittat en eller två gånger minst. Så de, 80% av svenskarna kan lingon kring bingolotto, alltså det vill säga de olika typer av spel som finns. Men det kan inte du och jag. Så där är man liksom helt borta. Det är något som har gått förbi. Och det är kul om du sitter där och spelar och inte vet hur man gör. Då kommer liksom svenska folket att se på dig som, ja, men mindre vetande, omyndig förklarare.
Visst är det väl ändå så att om Luket då, det har ju sagt om en miljard gånger, det här med att han då
tackade nej till 50 öre per lott, ja, precis.
Ja, hade han varit rikare än Daniel Ek idag? Han hade typ varit det, tror jag. Det är 50 öre, ja, i 30 år. Ja. Så säljer de liksom så här. Ja, men det går liksom inte att greppa.
Nej, det går faktiskt inte att greppa. Det är liksom Daniel Ek.
Rikare än Daniel Ek.
Men det hade varit så jävla roligt. Om man hade placerat pengarna bra. Så att det var topp 10 svenska miljardärer. Det är alltid H&M-människorna. Det är Daniel, det är någon ny tech-människa. Så Loket ligger alltid där uppe.
Ett etta. Ny etta på listan. Vi vet inte hur mycket han har i Liechtenstein, men åtminstone det han har i Sverige gör honom till rikast i Sverige.
Loket Olsson åker dit i Panama-pappersskandalen också. Du vet, han börjar planera.
Investerade tidigt i AI och Tesla. Du vet. Ja. Tesla investerade Loket i första gången han hörde om Elon Musk. Så det är så bra.
Ja, fy fan. Man vill att det skulle ha blivit så. Det har varit så jävla kul. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Såg du klippet i veckan på den här kvinnan Grottman eller vad hon heter, som har något Albert Einsteins Institute of Medicine.
Aldrig talas om.
Okej, okay. Ja, men jag måste bara säga, det finns något som heter Einsteins Institute of Medicine. Ska vi tippa på att det ligger i Boston?
Who gives a rat's ass?
Ja, oh, men alltså, det måste ju vara östkust i alla fall. Det är då någon som man utbildar sig till läkare eller någonting. Och alla vet ju att USA är ganska dyrt. Det heter Albert Einstein College of Medicine.
Ja, bra. Då har jag skrivit ner det. Ja, det är bra, för jag vill exakt veta vad det heter.
Nu är det taskigt.
Jag vill veta exakt vad det heter. Det känns viktigt.
Det där skulle du behöva bikta dig för.
Mm, absolut. Fortsätt. Ja,
nej, men då är det en kvinna som då har... Hon har varit någon slags... professor där och hon heter Ruth Gottesman och hon har jobbat där då. Och hennes man investerade hos, det önskar man också att Luke hade gjort, hos Warren Buffett. Det var där de hade pengarna. Och nu är väl hon, ja, hon måste ju svingammal, för det är ett klipp då, och man vet hur dyrt det är att gå på skola i så college i USA om man inte har rika föräldrar. Och så går hon upp där och så sitter det, alla liksom elever där, och jag antar att de bara väntar på att hon ska liksom prata om någonting, om skolans liksom värderingar och allt vad det är.
Hon är 90, hon, ja, är 90 typ grand old lady, och nu går hon in i aulan typ och så sitter det elever där.
Ja. Och sen sker det här.
I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
Det är någonting med det där. Jag vet inte, det var veckans klipp för mig. Och det är klart, det här gäller bara så så här, det här är bara de som går där såklart.
Ja.
Men det är någonting med människor som gör någonting med pengarna ändå, att så här, okej, vad ska jag göra med den här, det är $1 miljard är donationen. Mm. Det fattar kunna dö lyckligt, tror jag.
Ja.
Då kan man säga så här, okej, jag gjorde det, men folk står och gråter där.
Jag förstår, okej. Jag vet inte fan. Jag kan hade hoppat, nu skrek i extas när du kommer tänka på det, så tänk kanske jag hade väntat med någonting.
Fy fan, vad du var
nej,
du med dig?
Nej, men jag kan inte koppla av mitt kritiska öra eller öga bara för att vi är hudlösa den här veckan. Jag måste ju ändå vara mig själv. Jag hade väntat mig mer, men samtidigt, du är ju också hudlös.
Du har bara suttit ute på din jävla liksom åker. Du har inte tagit in vad som har hänt i resten av världen under det.
Nej, kanske inte då. Men det som möjligtvis är en brygga här som är någonting är ju tanken på att Loket hade blivit en sån figur i Sverige. Går in i aulor och möts av jubel när han berättar att nu har han gått in med degen.
Tuition free Loket, liksom, ja. Den sista liksom Eriksgatan, han åker runt i världen och gör saker och ting tuition
free. I Sverige räcker. Loket ska inte vara
ute. Exakt, det är mycket så här då till någon handbollsklubb, liksom kroppskultur, ja. I Udde Valla.
Loket
ger $1 miljard till, liksom, till kroppskultur, ja. Och runt och står så här. Ja, det är ju svindlande. Men vi ska vara med där då i Bingolotto. Det ska bli kul att sitta och dutta. Och jag tänker ändå att det där, ja, det har jag sagt förut i det här programmet, gör någonting. Men mamma och jag ska då lämna huset för att gå ner i Bingolotto till Linda. Och då sitter han bara där, pappa. Och du vet ju hur apatisk han är. Det är liksom trist att han är det, men så är det. Men nu har jag liksom också nu beslutat mig för att sluta vara frustrerad över det där. Ja, alltså, jag kan inte göra någonting åt det. Det handlar om filmen lite grann också. Men då sitter han där. Och då släcker mamma i rummet när vi går. Så han bara blir sittande i mörkret. Alltså, det är, så...
ja, fan. Det är lite, nästan lite penalistiskt av
det. Nej, men jag tror... Nej, men det vet du hur mycket hon älskar honom. Men ja. Det var ju någonting som att... Där, han är nu en del av huset, inte en del av familjen.
Okej, vilken jävla, vad ska man säga, rokad så att säga. Att istället för att vara en del av familjen är man en del av möblemanget.
Ja, men det är ju när hon säger, vad gör du, mamma? Ja, men han kan sitta här. Och så säger pappa, du vet, Johanna, ja, det är inga problem. Men det kan väl vara ljust, vi är ju hemma igen om en timme. Ja, så jag gick faktiskt och tände då lampan igen. Men där har han redan då, med tanke på våra förhandsvisningar. Jag måste säga, jag blev så jävla rörd när du vet att man ser sin pappas gamla hand plocka fram två handskrivna brev som han har öppnat såklart med en brevkniv också.
Mm.
Fan, att vilken onödig uppfinning. Kan väl ändå inte behöva slita upp brev egentligen?
Ja, jag kan verkligen se framför mig när du öppnar kuvert så slits det att du inte har riktigt tålamodet med liksom, finlir där.
Men då var det jätte... fina, du vet, skrivna brev till honom. Och det var någonting med det. Jag menar, apropå att om man gör en film, man är hudlös, man vill inte att, du vet, pappa ska börja få liksom hotbrev med så här urklippta bokstäver från tidningar.
Vet du, det är den största anledningen till att papperstidningar kommer att överleva är att liksom kidnappare och brottslingar behöver kunna någonting att klippa ur för att få till de här liksom generiska hotbreven med urklippta bokstäver.
Man får börja sälja sådana ark.
Ja,
liten målgrupp, men likförbannat är det så. Men nu är det som det är. Filmen ska ut. Det är bara...
Får jag säga så här då? Det är jättemysigt om... Den här filmen kan ju försvinna från biograferna redan efter ett par veckor om den inte går bra. Om ni har gillat någonting vi har gjort genom åren, och i bästa fall gör ni ju det eftersom ni lyssnar på den här podcasten, gå gärna och se den i helgen.
Det finns en del hate-listeners.
Ja, så kan det väl vara. Men gå gärna och se den i helgen så den inte får för lite besök och sen försvinner. Att det bara blir Dune 2. Att Lars Hammar ska tävla mot Timothée Chalamet känns liksom inte rättvist riktigt. Med tanke på budgeterna de här jävlarna har med de där jättefilmerna. Men
vet du vad det är? Om folk inte går och ser den där, då är det lite som när mamma släcker i vardagsrummet. Ja, förstår du hur fort det går?
Jag vill inte knappt tänka på det.
Ja.
Men jag ska säga också så här, ni får gärna se den i helgen, men det finns några specialgrejer jag skulle vilja nämna här också. Det är att vi kommer att introducera filmen under den här första veckan, och jag ska rabbla det snabbt. Ni kan se mer om det på vårt Instagram förstås.
Inte då för fort, för det är omöjligt.
Men jag säger bara att under fredagen den 1 mars alltså, då är vi i Stockholm, Victoria 19.00.
Ja, nu på fredag.
Imorgon, om man lyssnar på det här på torsdagen då, så att säga. Victoria 19.00, salong 2, 20.00 Filmstaden Sägel, 20.30 Filmstaden Sägel, salong 5 och 3 respektive. Lördagen, då är vi på Skandia på Drottninggatan först klockan 2. Sen åker vi till då, Uppsala Nordisk Film 15.30. Västerås 18.00, salong 2. Och biografen Eskilstuna 2015, salong 6 och 4 står det här. Oj, oj, oj. Söndag, då är vi på Grand i Stockholm då, salong 1. Mysigt, det var Palme.
Alltså vi får ingen ölkväll i Eskilstuna, du och jag.
Ja, vi får se hur vi löser det här. Sen är det Filmstaden Scandinavia 13.00 Grand, 14.30 Filmstaden Scandinavia säsong 3, 18.00 Reflexen Kärrtopp. Det är då en livesändning där du och jag kommer att intervjuas av en hemlig gäst, ett premiumnamn, men han är så jävla neurotisk så han vill inte att vi går ut med det. Så i Kärrtorp så sker det här live, men det kommer också beamas ut.
Jag säger så jävla neurotiskt, förståeligt neurotiskt,
ja,
ska jag säga
att han är. Det samtalet då kommer också sändas till andra biografer. Det är Sundsvall, Drakstaden, Kristinehamn, vad det nu är, Kristinehamns bio, Eskilstuna Royal, Tärnsjö, Folkets hus, Ale, Medborgarhus bio, det är jättefina småbiografer där. Svenljunga teaterbio.
Va?
Sibbhult.
Svenljunga, det är väl dina gamla hemtrakter?
Ja, typ. Ja, Surahammar, Folkets hus, det är Arboga, Folkan, Torsås, Centrum, Finspång, Biokulturhuset. Det är Mölnbo, Mölnbo bio. Det är Kallhäll, Folkets hus bio, Järfälla. Och i Flen, Saga. Förlåt oss allihopa, vi ska alldeles strax är klara med det. Det sänds alltså ut. Sen då, måndag, då är vi 17.15 i Nyköping, 18.45 Norrköping Filmstaden, 20.15 Linköping Filmstaden, tisdag Filmstaden Umeå 17.45, onsdag då är det Malmö 17.00, så är det Filmstaden Malmö, 18.00 Filmstaden Malmö, 19.15 Nordisk Filmmobilia Malmö, 19.30 Nordisk Filmmobilia Malmö. Underbart. Och sen slutligen
Malmö är svårt.
Malmö är svårt. Gör oss inte besvikna. Dyk snälla upp där, förlåt oss vårt tjat. Söndag 10/3 då Bergakungen, underbart, Göteborg 14.00.
Exakt, det är samma dag, det är bingolotto där va, precis.
Ja, och även 15.00 Biopalatset Göteborg och 21.00 Bergakungen igen Göteborg. Det är du som är där. Jag måste hem och göra allmänt alla grejer. Men så ser det ut, förlåt
Malmö
oss.
Malmö har detta skoningslösa rykte att liksom, det är den enda entertainern i Sverige som går in till fulla salonger i Malmö. Det är ju Johan Glans.
Det är Johan Glans.
Annars precis. Ekar det tomt.
Det vore så härligt på alla de här visningarna. Förlåt oss, nu är vi klara alldeles strax här. Men det är, om ni dök upp här, vi kommer att ha en rolig liksom, stund för att introducera filmen.
Och en rolig hemlig gäst vi pratar med, det måste jag verkligen säga. Oväntat.
I Kärrtorp, ja, det blir toppen. Och i vissa andra städer så blir det också hemlig.
Men det är liksom i andra änden av Svenska Filminstitutets vd, vill jag poängtera.
Detta sagt med all respekt, etc, etc. Men detta om detta, det vore kul om det inte är tomt. Så om ni dyker upp på de här visningarna eller någon annan så är vi tacksamma. Nu har vi pratat nog om detta. Tack för att ni lyssnar. Vi är denna vecka sponsrade av Dressmann. Och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressmann jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressmann.
Och just nu har Dressmann 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressmann.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul är det dit man ska åka nästa gång.
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Då återvänder jag då till slut till Tom Arland här.
Ja, vad fan i helvete.
Ja, men, så, jo, men ibland kan det vara skönt och du vet att ha något att snuttefilta sig med. Och, för jag menar, den där det är de facto så att den där åken kan inte tala till dig. Men jag förstår exakt vad du menar med att det finns lite beständiga referenspunkter. Mm. Och jag menar, de här tårarna du känner är ju ändå för någonstans här, det är väl nu är vi i mål.
Ja, men det är vi ju inte. Vi är inte i mål någonstans. För det kan
nej,
få
jag
gå
vet.
För det här,
men kan jag inte få känna
om
dig i
den
två
har
sekunder.
Talat till några människor så gör det. Att man känner...
Jo, men när du gråter där så finns det ju en känsla ändå av tårar som också är att du är glad över att folk fan lägger pengar på att se ja. Det man har gjort. För jag minns...
Pengar? Det handlar väl om att de uppskattar det framförallt?
Ja, men också, jag säger bara...
Inte att de har sett den, utan att de har sett den och tyckt om den. Det är det
jag
gråter.
Ja. Man ska ta med, man kan ta med någon, sina
vad skrev Tom Arland? Och varför skrev
kommer
man
till
det?
Med? Jag ska bara säga, kommer till det. Men, jag kommer ihåg, apropå tårar och det man sysslar med, man är en dåre, men... Alltså, ju äldre man blir, desto bättre borde man väl bli på att ta besvikelse och liksom nederlag.
Perspektiv.
Ja, men, jo, men kanske har man blivit det också. Mm. Och du har ju snarare, jag tror du har blivit sämre. Det kändes i början av vår karriär. Då var du lite mer fuck you. Det spelar ingen roll, eller fuck it. För då minns jag att vi någon gång här, vi hade pitchat detta program, ursäkta röran, tror jag.
Mm.
Till massa kanaler.
SVT först, tror jag.
Ja, och det var där det var. Och vi kände att vi hade något på gång. Vi tyckte det var så jävla kul det vi hade gjort. Och sen så går vi dit. Vi har en pitch. Vi är liksom unga. Det är fortfarande okej att två killar går upp och pitchar, så att säga.
Ja, verkligen. Vem pitchade vi? Minns du detta?
Kan det ha varit Peter Nyrén?
Ja, om han var där redan då, oklart. Men ja, kanske.
Ja, men i alla fall. Men så ringer då vår producent, helt enkelt, på den tiden. Och säger, nej, de tackar nej. Det blev inget. Och det här var liksom den första pitchen vi någonsin gjorde på en tv-kanal, tror jag.
Mm.
Och då bodde jag på Erstagatan på Söder. Och där ligger också Vita Bergsparken.
Just det.
Och jag minns att jag bara gick upp på en bänk där. Och satte mig och storgrät för att de inte hade köpt den här
har
serien.
Har du berättat det här? Har jag förtänkt det här? Vi har hört dig sitta i parker, du vet, och gråta. Inte gråta, men du vet, det är recensioner för Hello Sydney och bla bla bla. Men att det här, att du satt och grät då för att vi inte fick göra
men
det.
Men det fanns en park där i Vita bergen dit jag också gick. Hello Sydney var ju tidigare när vi blev sågade där också.
Ja, men gick du tillbaka till samma bänk och satt och grät?
Ja, den här bänken var en plats. Det var ju min åker.
Ja, nej, jag förstår. Ja, men det är intressant vilka platser man tyr sig till för att få trygghet då. Du vill ha en bänk och liksom lummiga träd, kanske barn som leker i närheten.
Och då tänkte jag så här, efter det så får man säga nej, nu får man, alltså så här, man har väl lärt sig att folk inte vill ha det man gör. Man får ju bara liksom hacka i sig det även om man kan så här, hata människor. Det är väl som den här vi berättat tusen gånger med vår vän Daniel som då drev ett stort bolag och varje gång han var tvungen att sparka någon.
Ja, just det.
Så innan han tog in den människan på rummet för att säga ja, vi har tyvärr inte råd att ha dig kvar eller någonting, så visualiserade han ju alltid hur han ströp igen den här människan, eller hur?
Ja.
Och det, jag vet inte, när jag hörde det så tänkte man, ja, det är inte så att jag nu när vi har liksom pitchat något på SVT nu eller på liksom, vet, Netflix, det är inte så att man liksom direkt, eller liksom man går ut därifrån och visualiserar hur man stryper den människan liksom, för att må lite bättre själv.
Nej.
Men jag tyckte det var ganska bra. Så, men de tårarna på den tiden, det var så här, det är sjukt att man grät på det sättet, kände jag, eller att man var så här ledsen över misslyckanden, det här är något annat. Och då kände jag så här, en åker kan inte tala till, men Tom Arland kan tala till oss båda.
Ja, uppenbarligen till dig då, om han inte hör.
Nej, men fan, nu är du taskig mot Tom.
Nej.
Innan du vet vad han har skrivit.
Nej, men
nu håller du käften.
Ja, jo, men jag är redan liksom lite känner mig lite åsidosatt kanske.
Jag vet inte om jag kan läsa upp det här. Jag vet inte, är det schysst mot Tom eller?
Har du sagt A får du för fan säga.
Jag kan säga liksom, jag kan säga så här. Jag kan läsa brottstycken ur det. Och jag vet så här, apropå Kisa, för jag ser Tom Arland då. Jag vet inte, är det någon som är mer så här kvalitetsmärkt i svensk media än Tom Holland. Jag vet inte.
Han har ju gjort dokumentärer. Jag har ju sett kanske 20 av hans dokumentärer. Ja, verkligen. Nu har det till och med gjort en dokumentär om honom på sin ligga på SVT Play då, om hans livsgärning och alla hans dokumentärer.
Så han kan verkligen rekommendera. För den, efter det här mejlet började jag titta på den igår.
Ja, han är ju... då kastade du över den, förstår jag. Aha.
Men, mm. Men så här är det. Men han är ju också... Han, och han har... Han har liksom aldrig lett ett frågesportprogram på Kanal 5.
Nej, utan han har gått liksom, all in på dokumentärer. Ja, precis. Han är, vi är väl mer av en bredspektra missil, så att säga.
Ja, men han är liksom så värdig man kan bli.
Ja.
Alltså, det, jag vet inte. Alltså, som, jag vet, är han liksom Sveriges mest älskade filmare? Jag kan nästan filma mig så här. För jag menar så här, visst han var dokumentärfilmare, men det är liksom up there med Bergman på vissa sätt.
Och ja, ja, precis. Men han är ju ett begrepp för så här, Tom Holland-känsla. Man, så här, inte alla kanske, men de flesta människor som hör Tom Holland får ju liksom en bild i huvudet. På samma sätt som lite Ruben verkligen de senaste åren. Det känns som starten på Ruben Östlund-film, säger man. Om en viss typ av socialt awkward situation, så att säga. Så det, vissa filmare får ju liksom ett adelsmärke, och det har ju Tom Holland.
Men han är så lite sellout en människa kan bli. Ja. Det är liksom så här då. Så jag kisar, för jag tänkte ändå, alltså, att lite grann så här, att nu vänta, nu ska jag... Så här,
finns det en liten del i det som tänker så här, Tom Holland hör nu av sig för att han, liksom, han har kanske råkat se någon förhandsittning av filmen?
Nej, men jag tänkte...
Och så här, kallar ni er dokumentärfilmer?
Nej, jag tänkte snarare så här, han är en veteran i branschen. Han kanske vill ge mig då en ryggdunkning möjligen och säga, bra jobbat, men så här hade jag gjort filmen. Mm, för att han liksom, för jag tänkte så här, det pallar han göra väl, och han skulle tycka... Schysst mot killarna, mm. Och, eller pojkarna som man nästan skulle kunna kalla, ja, precis, ja. Då står det så här. Och jag kisar, vet, du och jag är fan duktiga på att kisa, mm. Det kommer till sådär.
Ja, men jag ska förklara så man förstår då. När man lyssnar på det, kisa handlar alltså om att man läser, men man pallar inte riktigt läsa. Man vill liksom halvläsa, man vill så här. Att om det är bra det man läser, då ska man avkisa sig. Men är det dåligt, då kan man kisa ännu värre. Så får man lägga undan, jag såg fan inte ens vad det stod. Snacka om självbedrägeri, men så går det ju till.
Så står det då, hej utropstecken. Det här är till dig också, så släpp det direkt den här. Han var
men det är, han har ju inte skickat det till.
Nej, men inte fan, jag har någon gång när han höll på med så media SM i tennis var han väl med någon gång. Så har jag liksom så här, det var också lustigt att han var, men mailat med honom någon
sellout.
Gång. Ja, så skriver han så här: "Hej. Såg ett mästerverk igår."
Fy fan. Okej,
okay, fan. Jesus Christ. Ja, kisar fortfarande. För jag tänker, vänta nu, här är kanske liksom en komisk grej. Jag såg Dune 2 och jag tänkte
Timothy Chalamet, den där marknadsbudgeten var de värda.
Så skriver han, hoppas inte Tom blir arg på mig nu, men jag blir så jävla, för här skulle du veta att jag bröt ihop också. Och då skriver han, fantastiskt foto, kul. De andra som har jobbat med filmen, sannolikt inte bara vi. Bländande klippning, grattis till dem, ljud och musik. Alltså fantastiskt foto, bländande klippning, ljud och musik, som man tappade andan.
Jesus.
Ditt och Fredriks underbara samspel. Och så Lars och så Tina. Jag var oerhört tagen när jag cyklade hem i regnet.
Klart han cyklade.
Den sista resan ligger nu på min 5 i topplista tillsammans med Troels, Här har du ditt liv, Videbergskvarteret Korpen, Hallströms Mitt liv som hund och Bergmans Smultronstället. Jag bugar. Tom A.
Fan. Ja, nu är vi så farligt nära någon gräns på någonting jag inte vet.
Ja, men hata oss då. Ja. Hata oss då om du vill.
Då vill jag säga så här. Det där gör mig så glad så att jag skulle kunna börja lipa
men
igen
det,
nu.
Men det är tårläge.
Men, och det är så här. Det där betyder ju inte mer än alla de där fina människorna som hörde av sig efter förhandsvisningarna. Så här. Det betyder ju inte mer än det. Det är precis lika mycket värt som alla de här människorna som har mejlat eller DM-at efter förhandsvisningar de har varit på.
Ja, men värt är det. Men är någon människa som ändå sysslar med det man själv gör, för så är det, förutom att han inte leder alla mot alla.
Mm, det gör han verkligen inte. Men det är
väl det som betyder något. Ja, men jag menar, vad fan? Ska man någon jävla gång omfamna något fint som någon säger? För det kan vara svårt ändå. Jag menar, det är det som är det svåra.
Han förstår att jag har jobbat mycket med film.
Fan, vilken jävla idiot du är. Det står ingenting med ditt och Fredriks underbara samspel. Sluta nu, det där börjar bli oklädsamt.
Ser han mig som en sidekick som bara
lyfts in. Du är så jävla självupptagen.
10 inspelningsdagar för lite bra vibes. Sen så sitter jag bara i alla mot alla studier.
Du är galen.
Skojar lite. Okej.
Jag vet inte vad jag ska säga, för jag blir så här, alltså du vet, är än idag jag tänkt, men han kanske skämtar. För den där sista topp fem i toppen, det räcker, det borde räcka för en själv. Nu måste man då hacka i sig om Bergslagsbladet i Köping hugger huvudet av filmen. Så är det. Men nu ska nu lämnar vi den här jävla filmen. Vi är självupptagna.
Ja. Det här är nu jag får, du vet så här, det där gör mig jättelycklig. Alla som har tagit sig gör mig jättelycklig.
Jag hoppas inte vi hänger ut Tom Haaland.
Nej. Men det finns väl...
Ska jag säga till dem som håller på att bygga om att de slutar borra en liten stund?
Ja, gör det.
Det kanske inte hörs.
Eller det hörs knappt. Skit i det nu. Jag är på ett sånt humör nu. Vi måste prata om någonting annat så den här podden inte bara handlar om oss. Jag får panik.
Men så här. Ja, men som jag säger. Du då...
Tack till alla.
Ja, men jag måste säga då att det är... Men då är det lite svårt den här veckan. Och liksom, man är... Man kisar. Ja, men man kisar överlag på något sätt. Man orkar inte
ja,
se något.
Kisar sig igenom tillvaron, ja.
Men då... Joe Biden är ju liksom, det är ju vad det är nu och man känner, ibland när man ser honom, han verkar gammal, samt som jag tänker så här, han, du vet, de kollar ju honom varenda dag för allting. Så han är inte...
Du brukar prata om att Rod Stewart går igenom någon slags scanning en gång liksom i månaden och att han har någon slags rekord för människor som kollar sin hälsa oftast. Biden testar dem ju ännu ofta.
Ja, men jag läste hans memoarer då efter han hade varit vicepresident åt Obama. Mm. Man förstår att han jobbade mycket. Och man förstod också att mellan raderna så förstår man om han är sjuk, alltså inte så att säga i skallen, utan om han då var förkyld eller någonting, eller en riktig influensa, då liksom sätter de bara en spruta i honom, alla presidenter i princip. Ja, du måste åka i alla fall.
Det är de här mytomspunna B12-sprutorna man har hört
nej,
så mycket om.
Nej, det är mycket vet... starkare grejer det här måste
jo, vara jo, men de heter ofta B12 när rockstjärnor fick dem, men de innehåller ju ofta tjack och liksom variationer.
Men de kallas ju de här rockdocs då som band hade och fortfarande har lite grann. Som hjälper liksom vi som hade den där läkaren på Slätta någonstans va, som skrev ut såna här
vara, ja.
Betapred när man inte tappade det. Ja, men så här, och det är klart att det finns en läkare i Vita huset som bara liksom, okej, nu liksom ner med brallorna Joe. Nu sätter jag en stor jävla spruta i röven på det här. Det är så här.
Men tror du att de även på en president sätter sprutan i röven? Jag förstår inte riktigt varför röven blev go-to-placet för att sätta de där sprutorna. Gör det mindre ont där eller? För jag menar, du vet ju själv att Biden inte drar ner brallorna och böjer sig framåt. Vid något viktighetsläge så kan ju läkaren inte med längre att be dem liksom drop your pants, utan då blir det i armen.
Kan Joe Bidens läkare betrakta Joe Bidens röv som en average röv? Som vilken röv som är, går det?
Som man sätter en spruta i? Nej, han vet ju om att det är en presidentröv. Och ja, men, nej, han får ju dropp.
Vad gör man så här, ja, nej, men jag tror jag har fått hemorrojder, säger. Nu är jag barnslig här. Nu är man liksom långt borta från det vi pratade om tidigare. Men att då liksom, liksom gå upp i Joe Bidens röv och bara liksom...
Ja, men, vet du, nu tycker jag, dit behöver du inte ta det. Jag menar bara så här, spruta i skinkan är ju en klassiker.
Men
även för vuxna. Men är det för Biden också?
Det stannar kanske inte bara där.
Nej, men det är inte intressant. För en åkomma i röven, då klarar det. Men du ser ju skillnaden.
Ja,
har du en åkomma i röven, då måste du ju kolla röven även om man är president. Men sätter du en spruta även i röven på en president? Det är
annars
det
sätter du liksom inte i heller. Det är ju liksom på skinkan.
Nej, men i skinkan. Då kan du lika gärna sätta den i armen.
Jag vet inte, men du menar att de skulle göra det bara för att han är president då? You don't have to pull your pants down.
Och vad går i så fall gränsen? En senator får spruta i röven, men liksom en guvernör slipper det. Får det i armen istället. Jag vet inte. Jag är inte så intresserad.
Ja, men tänk om jag hade varit den läkaren. Jag hade inte kunnat hålla mig från att säga att han är jävligt avslappnad, Joe. Han bara liksom drog ner i det ovala rummet. Jag skulle ta en spruta. Jag var redo att sätta den i armen. Men han bara direkt drar ner brallorna. Lutar sig mot skrivbordet och sätter den. Jag hade inte kunnat hålla käften om det. Jag hade varit en dålig läkare på det sättet, naturligtvis. Men han skriver om då också i den här boken om hur, att han kollar hans EKG varje dag. Det är en rutin varje dag. Och det är ju så här, naturligtvis är det så. Hade han haft Alzheimer eller har andra tecken på något, de hade ju inte låtit honom försöka bli president igen. Det är omöjligt. Det känns som att det borde vara åtalbart annars. Att så här, och det, men sen kan han ju då ha blivit så här, långsammare. Och det var väl någon där de gjorde den här, de här papperna som han hade haft liksom hemma eller vad det var under Obamas. Ja, men så här, det var ju också under den förra. Det var när Obama var liksom president. Mm. Det är ju ganska länge sedan nu. Så det är 10 år sedan. Mm. Är det det? Ja, det är fan 10 år sedan. Men då skrev ju någon om de här domarna att han är en gammal man med liksom inte så bra minne. Mm. Med någon så här, som han uppenbart republikan också. Och jävlar vad det liksom landade bra hos liksom republikanska debattörer. Mm. För nu så här, det där är bland det mest geniala som har hänt så här långt i valrörelsen, tänkte jag. Att det liksom, att det kommer ut på det där sättet från en expert, så att säga. Som att det har varit en lång utredning. Då är det så här, snacka om ändå, jag kan tänka mig att Joe Biden tyckte inte det var kul när det hände i alla fall.
Ja, men det är någonting, men det är ju val, liksom, vad är det då? Andra söndagen i november eller något sånt där. Eller tisdagen förstås. Ska det nu pratas ålder hela vägen fram till val? För det känns som att det är det enda de pratar om, även kring varandra. Okay, Trump, då är det alla hans jävla åtal, det händer aldrig någonting. Han är också gammal och de försöker.
Men de har ju också börjat prata om hans ålder.
Ja, men jag säger det. Men ska man, jag menar, man behöver ju inte bry sig om amerikansk politik. Men jag vet hur det blir, oftast bryr man sig inte för de sista två veckorna innan. Men ska det pratas om de här människornas ålder nu? Det är så jävla tråkigt redan.
Men det är så sällan politik handlar om politik, allra minst i USA naturligtvis. Jag menar, han imiterar ju hur Joe Biden går och sånt där Donald Trump. Det är så här, vi är här på riktigt, så här ser det ut. Men så var det någon som sa då att ja, men anledningen till att bland annat att Donald Trump funkar så bra, ja absolut, politiken och att hans, liksom, hans skoningslösa sätt att beskriva liksom, invandrare, och han ska vara väldigt liksom, handlingskraftig igen direkt och bygga en, du vet, en mur och så vidare. Men det är också att han är rolig, som de sa. Det är som att gå och se, du vet, en ståuppkomiker i en timme. Han är inte så rolig kanske, men man får skratta.
Jag vet detta, men allt det här sa man ju om honom 2016 också. Det är liksom ingenting.
Men det funkar väl fortfarande. Jag säger bara att liksom, hur många politikers rallies, i den mån det finns ju inte ens rally i liksom alla länder. Det är inte så att han liksom, Johan Persson har ett rally.
Johan Persson kommer till Göteborg och bokar Ullevi och hoppas att det ska liksom hända något.
Rally med Johan Persson. Nej, men att folk får skratta när de går på något sånt här. Det var ju som första gången jag var i katolska kyrkan. Då var det alltid den här Pater Feuzner som liksom predikade bara rätt ur Bibeln då. Och det här var ju långt innan vi konverterade. Och då minns jag när jag åkte och hälsade på mina kusiner i Florida, och då gick de i något som heter First Church of God.
Klart de gjorde,
Och där liksom, det här tror jag berättade om, där gick då prästen runt med liksom en mygga på kavajslaget, han är en snygg kavaj, och bara liksom skämtade och pratade, och alla bara, han hade varit otrogen, och liksom han pratade om det ganska lättsamt, och sen gick kvinnorna in och bad för honom för att han hade varit otrogen. Men jag tror att den där nyckeln med att vara rolig är såhär, det spelar ändå roll. Men man tänker så här, antingen är det, alltså, det kan ju inte vara så att de tänker, okej, okay, det ser riktigt jävla risigt ut här med Trump. Kan det vara smart, Joe? Du kliver av i augusti. Nej, så här, och då kommer bomben. Och det var någon som sa, då släpps Michelle Obama fram.
Jo, jag vet.
Men så kan det ju inte vara.
Nej.
Men jag menar, det är, allt detta snack om att han är liksom Alzheimers och dement, det gör mig ändå galen. För man säger så här, tror ni att han bara vaknar upp där på morgonen och sen så är det ingen som liksom ifrågasätter eller kollar hans värden? Så här, det är klart att detta sker hela tiden. Men då, häromdagen då så pratade han om att liksom, i slutet av helgen så kommer det bli eldupphör i Gaza då. Mm. Säger han. Tryggt och så här. Och God knows. Han kan, det är så här, möjligtvis en glädjekalkyl, men så här, de hade väl röstat nej till ett liksom eldupphör eller ett vapentillstånd, jag vet inte vad det heter egentligen, i FN, det var USA som gav sitt veto. Så att han någonstans är det så här, vi är USA, vi bryr oss inte riktigt om NATO, utan vi förhandlar på vårt sätt. Mm. Men när han, har du sett det här, när han då pratar om det här, då har han en glass i handen, en kul glass har han ju, som han samtidigt käkar på, liksom slickar på.
Biden!
Och ja! Ska jag skicka den här bilden till dig?
Ja. Ja. Alltså. Ja. Det är.
Jo, men det ställer saker. Det så här, nu blev jag sugen på att se om du vill göra det. Men jag, så här, när jag ser den där så tänkte jag, vi måste göra något kring valet. Kanske i audioform.
Vi får se vad det blir. Det
ställer saker och ting på sin spets. Ja. Kan man prata om ceasefire i Gaza? Han har ju tidigare pratat. Man älskar, han äter glass varje dag. Ja. Så det gör vi gemensamt.
Ja.
Det är liksom vad vi gör. Men han står där liksom en kula. Alltså, det jag vet inte. Han blir ju såklart, han är någonstans på ett besök. Mm. Säkert någon bjuder honom på glass och han vill vara folklig. Mm. Så han tar glassen. Mm. Det är möjligtvis, då kan man tänka sig att det står folk runt och de klarar Joe av att liksom äta den där utan att börja rinna ner på kavajen.
Ja. Men det är också frågan så här. Det är ju vad, hur allvarliga saker kan man prata om samtidigt som man äter kulglass? Det är ju ändå, du kan ju inte lämna ett dödsbud till
någon.
Om en polis ska hem och knacka på hemma hos en familj och säga, men er man förolyckades precis i en, vet, olycka eller någonting, då kan ju den polisen inte äta kulglass samtidigt. Det vet man. Det är liksom ett hard no.
Efter ett styckmord.
Ja.
Det går.
Nej, och Biden skulle ju inte, eller George Bush efter 9/11 kunde ju inte suttit i tv och säga, my fellow Americans, och så har han en kulglass i handen. Det går inte heller.
Ja, men man tänker ju att Hans Holmer när han dinglar med här har vi vapen.
Ja. Ena handen har han en 357 Magnum.
En iglo. Ja.
Nej, kulglass är härligare. Det är liksom en jordgubb och en vaniljkula. Nej, det är verkligen att pusha det. Men är det en Trump-effekt då? Att så här, ja, titta, jag kan också vara casual.
Nej, men du vet vad? Jag tror fan för att han blir väl överrumplad. Det är klart, han måste alltid vara beredd. När han rör sig i offentliga miljöer och där, det, när han gör såna här liksom besök i verkligheten, så kan han ju inte undgå att få frågor. Så att någonstans vet han ju att det kan komma en fråga. Eller det kunde ha kommit ännu. Han på ett sätt, tur att det var Gaza. Tänk om man skulle prata om liksom, du vet, någon skolskjutning.
Ja, men det går ju inte. Det vet
ja,
man.
Men vad skulle han göra? Vad skulle han göra då? Skulle han inte
han skulle
svara
lägga
då?
Undan, han skulle lägga undan kulan.
Nej, men du vet, skulle du, han hinner ju inte. Faktiskt så här, där, jag menar, jag tänkte just på det här. Kan man äta kulglass igen? För här blir då folk lite irriterade på det här, såklart. Men kan han, alltså någon måste ju säga, det är liksom, det är en risk, Joe. För att så här, du ska vara glad, Gaza är långt bort. Det är liksom 50% av alla amerikaner tycker väl att liksom, USA absolut inte ska ge liksom,
bry sig överhuvudtaget.
Bry sig överhuvudtaget, så att, så här. Men det där, jag vet inte, han så här, jag ändå till mig själv så här, han är ju lite out there ändå. Alltså, det är någonting som är,
ja, men det sjuka är, jag vill liksom, ingen bryr sig väl om vad jag tycker förstås i det här, i det stora hela, men liksom mig känns det trösterikt att det här kan liksom bli den nya Joe på något sätt, som inte bara är den triste motsvarigheten till Trump. Jag säger inte att han ska bli Trump för att han ska ha någon chans att bli återvald, men den här stylen kan liksom bli halmstrån för människor att liksom greppa vid. För att okej, okay, det är kul att ha Biden i 4 år till. För det handlar ju också om, vill man ha honom? Vill man hänga med honom i 4 år till? Det handlar ju lika mycket om det när man röstar på någon som om man bara är för delar en människans sakpolitik. Det är så här, vill jag att den här mannen ska hänga i mitt liv i 4 år till? Glassen gör det lite mer.
Så. Hade du varit writer nu på någon slags liksom republikansk talkshow, det hade ju gått rätt in det där.
Ja, visst. Ja.
Men du vet också när han säger så får han frågan, säger han, när blir det då ceasefire? Så, I hope by the end of the week Biden answered. My national security advisor tells me we're close. It's not done yet. My hope is by next Monday we'll have ceasefire. Det är något att säga det med en glass.
Men vet, det är ju, ja, men det går ju rätt linje från det till när George W. Bush efter 9/11 står och pratar inför en golfrunda och så säger han, ja, men vi kommer att lösa det här. De här ska straffas. Vi ska sätta dit de som är skyldiga. Now watch this drive. Och så går han bort och dammar iväg en drive 200 meter. Det är liksom, jag tror att det kanske också är uppskattat med människor som är två saker samtidigt. Det går att äta glassen och prata allvar samtidigt. Det han visar ju det.
Det är också vad som gör mig så fascinerad i det här, är att liksom amerikansk politik, som vi säger, ska vi verkligen göra något om valet? Det upphör ändå aldrig. Jag håller med dig, att prata om åldern, det är så jävla tråkigt. Men det upphör, liksom, amerikansk politik upphör aldrig att leverera nuggets.
Ja, men min förhoppning nu, det är att det liksom blir en spännande valrörelse med andra aspekter av de här kandidaterna som det tycks bli de här två, än deras fucking ålder, för det står mig upp i halsen. Och så förstår jag att liksom, glass, då går det för republikanerna att koppla det till hans ålder. Han håller på att bli gaggig, han går i barndom och så vidare.
Men! Joe Biden, det var skönt att prata om något annat.
Ja, det behövde vi fan i mig. Vi ber om ursäkt då, eller ja, ska vi inte göra det mer. Vi är de vi är, och då får ni liksom like it or leave it lite grann den här veckan. Som sagt, gå i hemskt gärna. Har ni sett den, ta med folk, gå familjen, någon du älskar, någon förälder, något barn, något syskon, men fan vet jag. Och se Den sista resan, det är liksom en film om kärlek någonstans och om massa
om åldrande.
Ja. Det är liksom där, ja, men det säljer du inte in det så bra. Ja, jo,
precis, ja, men precis som Joe Biden.
Ja, visst. Den sista resan finns på bio över hela Sverige, som sagt. Och hör ni av er till oss, podcast@podff.com, så blir vi alltid glada förstås. Jag tycker vi går ut med Tie Yellow Ribbon. Det har vi gjort förr, men den är så jävla fin också. Vilken story, vilken låt. Tack för att ni står ut med oss, kära ni. Vi hörs igen om en vecka.
Hej! I'm coming home, I've done my time.
86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.